fetaste studentradio. 99,1 och 91,1.
Det är Thanksgiving Day 1976. Fram till en klubblokal ringlar en ovanligt lång kö av hoppfulla människor.
Varför är de inte hemma och äter kalkon som alla andra? Anar de kanske att de står på tröskeln till 1970-talets största rockhändelse?
Idag ger Reverb Day The Last Waltz. Och kom ihåg, det här programmet ska spelas högt. Onsdag, klockan är några minuter över 8 och som vanligt så lyssnar du på Reverb här på Radio AF 99,1. Vi som sitter här i studion idag är Emil Westerlund, Axel Wernbro och jag, Olof Stenström. Och om ni inte har förstått det än så ger Reverb Day idag The Last Waltz, som är The Bands sista stora konsert, kan man säga.
Ja, det var deras sista spelning tillsammans som en enhet. De hade några spelningar i början på 80-talet också, men då var ju inte alla gruppens ursprungsmedlemmar med. Så det var slutet på en era, kan man säga.
Vi spelade ju, det här är ju lite del två i en miniserie som vi på Reverb har om The Band. Förra programmet så spelade vi ju låtar ur deras karriär fram till 1976. De spelade ju under 10 år. Eller om man ska gå alla längst bak i historien så kan man väl säga att det bandet består av 5 stycken väldigt talangfulla musiker som alla begav sig hemifrån i en mycket ung ålder. 16-17 år för att pröva lyckan med musiken, 4 kanadensare och en amerikan. Och de första 10 åren så spelade de kompband åt olika artister, framförallt bland annat Bob Dylan då, ganska känt 65-66. Och sen hade de en ungefär 10 år lång solokarriär som inleddes 67 med deras första skiva. Och 76 då, alltså det här året för The Last Waltz, då kände de att de hade i princip levt hela sitt liv ute på vift, ute på turné. Och nu var det dags att sätta punkt för den här eran. Och då bestämde de sig för att de skulle göra i början började som en idé med en anspråkslös liten avskedskonsert på en klubb i San Francisco där de hade haft sin första konsert en gång i tiden.
Just det, då 1969, så deras första livespelning. Det rådde väl viss debatt i bandet kring om det verkligen skulle vara slutet på turnerandet. Jag vet framförallt att det var Rob Robertson, deras låtskrivare, som ansåg att han hade fått nog och nu ville göra något mer Beatles-liknande där de bara spelade in album i fortsättningen och lämnade turnerandet åt andra artister.
Det var väl många olika anledningar till att det blev ett slut här. Jag vet att Richard Manuel hade stora problem. Han drack 8 flaskor konjak om dagen utöver sitt kokainmissbruk till exempel, vilket försvårade saker och ting för bandet. De hade lite andra problem, lite inre stridigheter. Jag tror att Robbie Robertson, som du sa, att de kom lite dåligt överens på vissa punkter. Men de bestämde sig i alla fall för att ha en avskedskonsert. Och från början så var det inte så många. Från början så var det bara dem, var det tänkt. Och sen så tänkte de att de skulle bjuda in Ronnie Hawkins, som var den
han som drog dem tillsammans, kan man säga.
Precis, när de var unga där så var det en rockabilly-artist som samlade ihop bandet. Så tänkte de att det är ju våra rötter. Vi borde ringa upp honom och be honom komma. Och så tänkte de, om vi säger till Ronnie Hawkins, då måste vi säga till Bob Dylan också, för han har också betytt så mycket för oss. Och sen så växte det och växte. Och sen tänkte de att det här har jag hört då, jag tror någon intervju med Rob Robertson, så tänkte de att vi kanske borde filma det här också med en videokamera. Och sen så tänkte de att vi kanske borde filma med en riktig filmkamera. Det är ändå lite speciellt det här. Och så tänkte de, tänkte då Rob Robertson, kanske bäst att ringa min gamla kompis Martin Scorsese så han kan göra en film av det.
The Band med Eric Clapton, Further On Up The Road.
Eric Clapton var ju en av många gästartister som gjorde den här kvällen speciell. De trillade in en efter en till de närvarandes stora förtjusning och de frånvarandes förmodligen stora förtret i efterhand. Eric Clapton, Bob Dylan, Neil Diamond, Muddy Waters, listan är lång. Men det var inte bara det här som gjorde konserten speciell. Det var ett väldigt speciellt arrangemang också.
Ja, det fanns ju många anledningar till att roas och glädjas över tillställningen. Den börjar redan klockan 5 på eftermiddagen med en sedvanlig kalkonmiddag till tonen av Berklees symfoniorkester. Så man märkte ju redan där att det här skulle bli något helt annorlunda.
Som alltså spelar den här specialskrivna valsen vi hörde i början av programmet.
Just det, och när man inte längre kunde höra symfoniorkester så trädde det in två poeter på scenen, däribland Lawrence Ferlinghetti, som är ju känd bokaffärsägare i San Francisco. Han äger ju då City Lights Books, som är känd för att det var där Allen Ginsberg för första gången reciterade Howl, och som Ferlinghetti sedermera gav ut och blev polisanmäld för oanständighet.
Allen Ginsberg, en poet som har inspirerat många i musikvärlden också, bland annat Dylan, som ju trillade in senare på kvällen.
Exakt, var något projekt på gång där som jag inte tror mig nu till någonting, men...
Och den här andra poeten, vad heter han nu? McClure heter han, va?
Michael McClure, han var ju faktiskt där under Howl-resisteringen. Han var en av de fem poeterna som uppträdde den kvällen.
Men dessutom, jag tänkte mer på, de hade väldigt noggrant, de hade kulisser från en opera. Det var väldigt mycket som var annorlunda till hur man brukar göra en rockkonsert med det här. De hade arrangerat väldigt så här... vilken opera var det nu? Det var från...
La Traviata.
Av Verdi.
Precis.
Den gamla slagdängen. Så de hade stora kristallkronor i taket och mycket speciell ljussättning. Martin Scorsese styrde ju det med lite av järnhand, har jag förstått exakt hur allting skulle gå till.
Jag hade väl tänkt igenom både ljussättning och kameravinklar och låtlistor, så allt skulle vara perfekt synkat. Men sen uppstår ju kaos, så som det brukar bli när det är rockkonsert.
Ja, han planerar ju som vilken film som helst, Martin Scorsese, när man har en storyboard färdig. Så det var faktiskt han som valde ordningen på låtarna, och han valde väldigt mycket annat också. Och precis vad alla skulle stå och filma. Men sen går det ju inte allt som man har tänkt sig, såklart, när det är en konsert.
Men man märker ändå att han försökte återskapa lite av känslan i efterhand. Jag vet att The Wait är inte inspelad på konserten utan i efterhand. Och han har mixat på både det ena och andra sättet. Det är inte kronologisk ordning på filmen The Last Waltz.
Det är ganska bra kronologisk, men det är ändå, han har passat in. Det var ju väldigt stilbildande för hur man gjorde musikfilm i framtiden. Han klippte ju in intervjuer med, man fick höra lite om bandets historia. Och passade in låtarna väldigt snyggt efter vad de berättade. Och det var ju någonting som var helt nytt. Så den här konserten kommer ju att påverka inte bara musikvärlden utan också hur man spelar in musik.
Under the moon. could slip away down the dark end of the street. Maybe you came here with my best friend Jim. Yeah, I am just trying to steal you away from him, baby. You're not a wonder, somebody else will.
Radio AF 99,1 och 91,1.
Vill du vinna biljetter till de fetaste konserterna i Lund?
Gå in på www.radioaf.se och kolla in våra tävlingar.
www.radioaf.se.
Ocean blend.
Real
99.1
hip-hop.
Ny redaktion men samma sinnesfeta koncept.
Fredagar 19-20.
It's funny how the game change, right?
Radio AF.
Shit feel all different.
Känner du dig blek? Lyssna på Radio Blekingska. Fredagar 18.30. Vi sätter färg på tillvaron.
Du lyssnar på Radio AF 99,1.
Sveriges fetaste studentradio.
La 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 must cut so loud.
The Band med Van Morrison och låten var Caravan.
Just det, och vi pratade ju tidigare i programmet om att vissa artister hade en ganska stark anknytning till The Band, såsom Ronnie Hawkins och Bob Dylan, som de då hade turnerat med som kompband. Sen så, ju längre man kommer på gästlistan, desto lösare blir kopplingarna, och jag tror Van Morrison faller även han inom den kategorin.
Man kan tro det, men... Ja visst, han kan inte ha lika stark koppling till The Band, men han skrev ju bland annat en av låtarna på The Bands andra skiva, om jag inte helt fel, 4% Pantomime tillsammans med Robbie Robertson. Men det var nog inte många i publiken som tänkte att han skulle trilla fram där iför den nästintill surrealistisk lila uppknäppt kavaj. Och... det var till och med vissa av dem som var med arrangerade som blev väldigt förvånade, för de hade... jag hade någon intervju med någon som sa att han hade suttit i någon grå tillknäppt skjorta och sett ovanligt sur ut, till och med för att vara Van Morrison.
Han brukade vara sur, eller hur var det?
Han brukade se sur ut, har jag hört.
Ja.
Han såg extra sur ut, men så han kom han ut där, och han var ju verkligen en av dem som... det hörde man ju här, tog över showen. Nästan det... Jag kan tänka mig att det var en väldigt så här prestations-tävlingslystenhet. Det var ju väldigt mycket stora stjärnor där liksom.
Alla ville väl prestera bra.
Men skulle du vilja spekulera i varför han alltid är så sur, Van Morrison?
Jag vet inte riktigt. Han är ju irländare. De brukar väl vara ganska glada, framförallt när de krigar. Men de är ju gamla kelter. Men jag vet inte riktigt. Fast det finns ju ett gammalt ordspråk som säger "The Celts are the people that our Lord made mad, for all the wars are merry and all their songs are sad." Och i Van Morrisons fall är det väl tvärtom då.
Yeah.
The Band, The Night They Drove Old Dixie Down. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1, där vi idag kör vårt andra program om The Band och närmare bestämt deras avskedskonsert The Last Waltz. Och låten som du precis hörde är ju skriven av Robbie Robertson, som vi nämnde innan väl.
Gitarrist och sångskrivare i låtskrivare i The Band.
Precis. Och låten utspelar sig under amerikanska inbördeskriget. Och man får följa en person som heter Virgil Caine, som jobbar på ett tåg som för in förnödenheter till Richmond, som var, vad heter det, deras huvudstad,
Konfederationens huvudstad.
Konfederationens huvudstad, precis.
Tillika huvudstad i Virginia då också.
Exakt.
Det är den fortfarande, för er som undrar.
I Virginia då, inte konfederationen. Den,
konfederationen, de förlorade kriget, för er som undrar det också.
Så där har vi fått en liten historielektion i amerikansk historia också.
Exakt, det får man ju också om man lyssnar på låten, men för de som inte är så, som inte brukar lyssna på låten utan mest brukar dansa med, så tar vi och sammanfattar lite kort här ju.
Och för dig som kanske undrar, hur kunde han skriva en låt om det här? Han var ju kanadensare, så har vi ett svar, eller hur Axel?
Så är det. Jag tror att han redan i tidigare barnspel kände en tydlig sammanhörighet med sydstaterna och inte minst dess musik. Sen kanske även amerikansk fotboll, men jag tänker att Alabama har ju vunnit 11 national championship i college fotboll, så det har väl också tilltalat Rob Robertson.
Absolut, och det var nog därför han ville skriva den här krigslåten. Men om vi ska vara lite mer allvarliga, det ändå på något sätt fångar väldigt mycket av det som de här The Band består av, 4 kanadensare just, och Levon Helm på trummor och sång i den här låten bland annat. Men just att de här 4 kanadensarna verkligen kände en stark dragning till den amerikanska södern och musiken som spelades där. Och det är på något sätt lite talande att just Robertson kunde skriva en så en låt som verkligen fångade upp. Det finns ju någon sorts stämning i södern fortfarande nu, liksom en sorts sorg fortfarande efter förlusten i inbördeskriget. Det är ju någonting som liksom Robertson beskrev det så, liksom, det är någonting som aldrig kommer läka på något sätt, och det var lite det han ville fånga i den här låten.
Precis, man brukar ju tala om dualiteten i sydstaterna, det är ju bland de trevligaste människorna på denna jorden, men samtidigt har de ju haft slavar och det har gått och krigat för den rättigheten. Så det är minst sagt ett komplext folk, och jag tror att det var nog det som fångade The Band i viss utsträckning.
Samtidigt så är det som kanske är nästan bäst med den här låten är att den just den fångar upplevelsen hos en enskild soldat i kriget snarare än ideologierna som styrde det, och fokuserar på människoödet. Circle.
The Band tillsammans med Neil Diamond, Dry Your Eyes.
Just det, och Neil Diamond är ju verkligen en artist som inte har särskilt mycket med The Band att göra. Det enda är ju att Rob Robertson har skrivit en låt och producerat en skiva åt honom, men denna kvällen var alla välkomna, åtminstone Rob Robertson, och där stod Neil Diamond.
Det var väl lite också att har jag förstått i efterhand, tyckte de andra bandmedlemmarna att vad gjorde Neil Diamond där egentligen? Eller kanske inte för att de hade någonting emot honom, men för att de kände väl att Robbie Robertson på flera plan kanske bestämde lite för mycket. Vi på Reverb, vi lyfte även fram de lite mer svarta sidorna av allt, även en sån här glädjetillställning. Eller vad säger du, Olof? Är det inte bra att vi gör det?
Ja, verkligen. Man måste ju få lite perspektiv på grejerna.
Precis. Det är som Leonard Cohen säger, att there's a crack in everything, that's where the sun shines in. Och så ser jag också lite på vårt radioprogram.
Och det är därför vi pratar om det här. Men Robbie Robertson, han är ju även, de har även kritiserat honom lite för, det är en fantastisk film, om vi inte har nämnt det tidigare. Martin Scorseses film då, om den här konserten. Men de andra tyckte väl att Robbie Robertson lite väl mycket framstod som huvudperson, och det kan man väl nästan hålla med om när man har sett filmen. Det är han som pratar mest, och han de film. Martin Scorsese känner ju inte de andra i bandet, så att det kanske är naturligt att det blev så.
Rob Robertson är också producent, så han har ju varit mer delaktig i själva efterarbetet med filmen.
En väldigt talande scen för det här tyckte jag. Jag tyckte nästan var roligt på ljudkommentarerna till DVD:n, så kan man höra Robbie Robertson som pratar då, så är det inzoomat på Garth Hudson, som vanligtvis, det här är ju organisten som sitter bakom ett berg av elorglar, som kommer fram för en gångs skull och spelar ett fantastiskt saxofonsolo. Och då säger Robbie Robertson i kommentaren: ja, som ni kan se där så har jag en gitarr i brons. Och då står han typ i skugga bakom tre personer liksom. Pratar inte alls om Garth. Så jag kan ju förstå lite vad som kan ha pågått bakom scenen också. Men på det hela taget var det nog en trevlig konsert. Han är ganska kaxig, Neil Diamond, så jag tror nog han klarade ändå. Han gjorde ett väldigt bra framförande också.
Ja, där har vi Neil Diamond. Hans medverkan är ju folk lite lätt skeptiska till. Och han går ut på scenen, gör ett bra jobb och tänker, ja, nu kanske man kan få lite respekt. Men vad gör han? Jo, han går fram till Bob Dylan och säger, follow that.
Och Bob Dylan ska ju ha svarat, what do I have to do? Go up on the stage and sleep.
The Band tillsammans med Neil Young, Helpless.
Och om du inte uppfattade Van Morrisons skrålande tidigare när han sa Turn up the radio, så är det så dags nu, för vi spelar ju som sagt låtar från The Last Waltz med The Band, och de blir ju nästan bara bättre och bättre. Här hörde vi Neil Young.
Och han var ju fruktansvärt taggad, det ser man ju om man tittar på filmen, och det kan ju bero på att det är fint sällskap och han vill göra bra ifrån sig. Kan också bero på att han har intagit extrema mängder kokain och är tämligen hög.
Som jag förstod det rätt, många gjorde på under konserten.
Ett av de här arrangemangen som jag har förstått att de hade var ett backstage-rum med psykedeliska ljud i bakgrunden, sniffningar för mig och underliga tapeter och tonvis med kokain. Och Neil Young, han var väl liksom så här tendens till missbrukare, men hade klarat sig ganska bra, så hamnade han där. Så att, så kan det gå. Men Scorsese klippte ju, han retuscherar ju det bild för bild, så man inte ser att han har jättemycket kokain under näsan på filmen i alla fall.
Nej, precis. Och det är ju en bra låt i alla fall, så man kan väl tillåta Neil Young att även han har sina tuffa stunder.
Dessutom så är ju Joni Mitchell med på låten. Hon smög upp i kulisserna och la en stämma där, som ni kanske hörde, till mångas förvåning. Och förmodligen Martin Scorseses förtret också. Han sa åt någon att chilla dit med en kamera direkt. Men det blev sedan en väldigt snygg tagning. Och det var ju mycket med den här filmen som inte var som det var tänkt, men som blev väldigt bra till slut. Sweetie's snack bar boarded up now, and there goes the tailor and the shine boy's gone, faded out with ragtime blues. Handy's cast in bronze, and he's standing in a little park with his trumpet in his hand, like he's listening back to the good old bands and the click of high-heeled shoes. Fairy sings the blues, propped up in his bed with his dentures and his leg removed. And Ginny's there for her kindness and Fairy's beer. She's the old man's angel overseer. In the gray decay, they chew the last few dollars off old Beale Street's carcass. Carrion and mercy, blue and silver sparkling drums, cheap guitars, eye shades and guns, aimed at the hot blood of being no one. Down and out in Memphis, Tennessee, old Fairy sings the blues. You bring him smoke and drink and he'll play for you. It's mostly muttering now and sideshow spiel, but there was one song he played that I could really feel. I got a woman on Monday, she shines my shoes. I got a woman on Tuesday, give me nothing but the blues. Old Fairy's got nobody. There's a double bill murder at the New Daisy. The old girl's silent across the street. She's silent, waiting for the wrecker's beat. Silent, staring at her stolen name. Diamond boys and satin dolls, bourbon laughter, ghost history falls to parking lots and shopping malls as they tear down old Beale Street. Old Fairy sings the blues. He points a bony finger at you and says, I don't like you. Everybody laughs like it's the old guy's standard joke, but it's true. We're only welcome for our drink and smoke.
you played, but I get such strong impressions of your heyday, looking up and down Old Beale Street. Ghosts of the dark town society come right out of the bricks at me, like it's a Saturday night, they're in their finery, dancing it up and making deals, for he sings the blues. Why should I expect that old guy to give it to me true blue, when he's fallen to hard luck, and time, and other thieves, while our limo is shining on his shanty street, for he sings the blues.
Du lyssnar på Reverb, din oinbjudna gästartist som bråkar med Bob Dylan. You're going somewhere.
Tillsammans med Bob Dylan, Hazel, och före det hörde vi The Band tillsammans med Joni Mitchell, Fury Sings the Blues. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1 som idag har gett dig The Band, vårt andra program i vår miniserie om The Band, närmare bestämt The Last Waltz.
Och det här var ju The Bands avskedskonsert som också utvecklade sig till något mycket speciellt. Det kanske inte riktigt går att sammanfatta precis vad som var så speciellt med det. Men några av de sakerna man kan ta upp är ju The Bands stora musikaliska skicklighet på alla positioner. Alla gästartisterna som helt oplanerat kom in. Jag vet att någon har sagt något i stil med att betonat just att alla de här artisterna som var ute på vägarna turnerade, som aldrig slog sig till ro någonstans, just den här kvällen av alla så sammanstrålade de på en liten klubb i San Francisco. Det är något de aldrig hade gjort innan och aldrig skulle göra igen. Och det tycker jag sammanfattar känslan ganska bra.
Och med denna solskenhistorien så avslutar vi vår odyssé med The Band. Vi som har sänt idag är jag, Axel Wernbo, och med mig i studion har haft Olof Stenström och den oförbättliga Emil Westerlund. Vi ses igen nästa vecka, så tappa inte bort radio.